Kapitel 15. Vad drömmar kan lära. Ninni formade omsorgsfullt en bild av den ärmelintronandes ämbetsrum för sin inre syn, på samma sätt som hon hade föreställt sig klipphjärtat innan hon somnade. Ingenting hände, vilket förbryllade henne. Hon borde ha förflyttats till Vita tornet, till det rum som hon hade föreställt sig. Hon försökte igen, men denna gång med ett rum som hon hade besökt vid fler tillfällen, om än under olyckligare omständigheter. Med ens byttes klipphjärtat mot det rum där novisernas föreståndarinna utövade sitt ämbete. Det var ett kompakt rum med mörk träpanel och fullt med enkla, robusta möbler som använts i generationer av de kvinnor som innehaft denna post. När en ofis gjorde sig skyldig till något övertramp som inte kunde sonas genom att skura golv eller kratta trädgårdsgångar, var det hit hon blev skickad. En antagen fick begå ännu grövre regelbrott för att hamna här, men den som kallades hit kom med blytunga steg, väl medveten om att hennes straff skulle bli minst lika kännbart som novisens. Ninni ville inte se på rummet. Sheriam hade kallat henne oresonlig och styvsint under hennes talrika besök här, men kom på sig med att titta rakt in i den väggspegel där noviser och antagna kunde betrakta sina egna tårögda ansikten, medan Sheriam föreläste för dem om att man måste lyda reglerna och visa tillbörlig respekt, eller vad det nu kunde röra sig om. Att lyda andras regler och visa den respekt som krävdes var någonting som Ninni alltid hade haft svårt för. Det avflagnade bladguldet på den utsidade ramen kring spegeln visade att den förmodligen hade hängt där sedan hundraårskriget, om inte sedan världsfallet. Den tarabonesiska klänningen var vacker, men här skulle den väcka misstänksamhet om någon såg henne. Till och med romanska kvinnor klädde sig mer diskret när de besökte tornet, och ingen skulle drömma om att vistas i tornet utan att uppträda så välartat som möjligt. Visserligen var det knappast troligt att hon skulle möta någon, utom möjligen någon som råkat drömma sig till Tel Aaron Riord en kort stund. Innan Egwen kom till tornet hade det inte funnits någon kvinna där som kunnat träda in i drömvärlden sedan Corianin Nedils tid, mer än 400 år tidigare. Å andra sidan var det minst 11 stycken av de Tyr and Greal som Liandrin och hennes medbrottslingar hade stulit från tornet, som hade studerats av Corianin. Detsamma gällde även de båda som Ninni och Elaine hade tagit tillbaka. Och båda dessa gav tillträde till Tel Aaron Riord, så det var säkrast att anta att också resten hade den funktionen. Visserligen skulle knappast Liandrin eller någon av de andra drömma sig tillbaka till tornet efter att ha flytt därifrån, men Ninni tänkte inte riskera att hamna i ett bakhåll. Dessutom kunde hon inte vara säker på att dessa Tyr and Greal var de enda som Corianin hade undersökt. Ofta var rullornas uppgifter om de Tyr and Greal som ingen visste hur man använde mycket vaga, och det kunde mycket väl finnas fler i händerna på svarta systrar som fortfarande vistades i tornet. Klänningen förändrades helt och blev till vitt ylle, mjukt men inte särskilt fint och med band i de sju Ayas färger runt kjolfollen. Om hon såg någon som inte genast försvann igen skulle hon snabbt återvända till Sienda, och då skulle de tro att hon bara var någon av de antagna som råkat nudda Tel Aaron Riord i en dröm. Nej, inte till värdshuset, utan till Sheriams ämbetsrum. Om någon såg någon som inte försvann måste denna någon tillhöra svarta Aya, och hon hade faktiskt fått i uppgift att jaga dem. Hon fullbordade förklädnaden, grep sin plötsligt gyllenröda fläta och grinade mot Melains ansikte som såg på henne ur spegeln. Henne skulle hon gladligen ha kunnat överantvara i Sheriams vård. Novisernas föreståndarinna hade sitt ämbetsrum i anslutning till novisernas avdelning, och ibland blixtrade det till av en hastig rörelse över stengolvet i de breda korridorerna, förbi de konstrika väggbonaderna och otända oljelamporna på fot. De som skymtade till på detta vis var unga flickor, alla klädda i vita novisklänningar. Sharian förekom säkert i många mardrömmar. Ninive skyndade förbi utan att bry sig om dem. De var knappast kvar i drömvärlden tillräckligt länge för att se henne, och såg de henne skulle de bara tro att hon var med i deras egen dröm. Hon behövde inte gå långt upp för den breda trappan förrän hon kom till den ärmelintronandes rum. När hon närmade sig uppenbarade sig plötsligt Elaida framför henne, svettig i ansiktet och iklädd en blodröd skrud med den ärmelintronandes randiga ståla om axlarna. Det var åtminstone nästan den ärmelintronandes ståla. Den blå randen saknades. Hon fixerade Ninive med sina stränga, mörka ögon. Jag är den ärmelintronande, flicka. Vet du inte att visa tillbörlig respekt? Jag ska se till att du blir... Mitt i ordet försvann hon. Ninive tog ett strävt andetag. Elaida som ärmelintronande, det var sannoliken en mardröm. Förmodligen hennes älsklingsdröm, tänkte hon bistert. Det kommer att snöa i Tear innan hon får en så hög position. Förmaket såg ut ungefär som hon mindes det, med ett stort bord och en stol där krönikornas väktarinna brukade sitta. Längs vägen stod en rad stolar, avsedda för Aesir som väntade på att få tala med den ärmelintronande. Noviser och antagna fick stå. Däremot var det inte likt Lin att ha papper, bokrullar och stora pergament ordnade i prydliga travar på bordet. Inte för att hon var slarvig, snarare tvärtom, men Ninive trodde att hon alltid la undan allting över natten. Hon sköt upp dörren till det inre rummet, men hejdade sig. Det var sannligen inte undligt att hon inte hade kunnat drömma sig hit, för rummet såg inte alls ut som hon mindes det. Hon kände inte igen det siligt snidade bordet eller den höga, nästan tronliknande stolen, och inte heller pallarna med snidade vinrankor som stod ordnade i en fulländad båge framför bordet, alla exakt lika långt från nästa. Chansons hade alltid haft ett anspråkslöst möblemang, som om hon fortfarande var en enkel fiskardotter. Hon hade bara haft en enda stol förutom sin egen, och det var inte alltid hon lät sina besökare använda den. Och så var det den vita vasen, full med röda rosor, stelt uppställd på piedestal som något slags monument. Joanne tyckte om blommor, men hon föredrog buketter med många olika färger, som en blomsteräng i miniatyr. Ovanför den öppna spisen hade det hängt en enkel teckning av några fiskebåtar vid en vassbank. Men nu fanns det istället två målningar. En av dem kände Ninive igen. Den föreställde Rand som kämpade mot en av de förlorade som hette Bear Al-Shamon bland molnen ovan Farm. Den andra bestod av tre träpanoer med ett motiv som inte väckte några minnen hos henne. Dörren öppnades och Ninives hjärta hoppade upp i halsgropen. En rödhårig antagen som hon aldrig förut hade sett steg in i rummet och stirrade på henne. Hon försvann inte, men just som Ninive beredde sig för att hoppa tillbaka till Sheriams ämbetsrum sa den rödhåriga: Ninive, om Elaine visste att du använde hennes ansikte skulle hon göra värre saker än att bara sätta på dig barnkläder. Om ens var det Egwen som stod där i sin ejlklädsel. Du skrämde nästan livet ur mig, muttrade Ninive. Så de visa har äntligen bestämt sig för att låta dig komma och gå som du vill. Eller står Elaine bakom? Du gör rätt i att vara rädd, bet Egwen av. Hennes kinder blev röda. Du beter dig som en idiot, Ninive, som ett barn som leker med vaxljus i en lada. Ninive gapade. Läxade Egwen upp henne. Nu ska du lyssna på mig, Egwen Alvear. Jag lyssnar inte på sånt prat när det kommer från Melaine, och jag tänker då inte. Det är bäst för dig att du lyssnar någon gång innan du dör på kuppen. Ja, jag borde ta ifrån dig den där stenringen. Jag borde ha gett den till Elaine och sagt åt henne att inte låta dig använda den alls. Sagt åt henne att inte... Tror du att Elaine överdrev, sa Egwen strängt, samtidigt som hon hötte med fingret på nästan precis samma sätt som Elaine. Det gjorde hon inte, Ninive. Det som de visa har berättat om Tell Aaron Riord är bara den enkla sanningen, och de har sagt det gång efter gång. Men du tror visst att de bara pratar i nattmössan. Du ska föreställa en vuxen kvinna, inte ett litet barn. Jag tror bestämt att vartenda uns förnuft du haft i ditt huvud har försvunnit som rök i tomma luften. Se till att hitta dig igen, Ninni. Hon fnös ljudligt och rättade till sjalen över skuldrorna. Just nu är du i färd med att leka med de vackra lågorna på härden utan att begripa att du kan falla in bland dem. Ninni stirrade förbluffat på henne. De hade grälat nog så många gånger, men aldrig förr hade Egwen försökt huta åt henne som om hon vore en liten flicka tagen på bar gärning med fingrarna i honungskrukan. Aldrig. Klänningen, det måste bero på att hon hade en antagens klänning och bar någon annans ansikte. Hon bytte tillbaka till sin egen gestalt i en rejäl blå ylleklänning som hon hade haft på sig på kvinnorådets möten och när hon behövt få byrådet på rätta tankar. Det kändes som om hon hade iklätt sig sin gamla myndighet som klokfru. Jag är väl medveten om att det finns mycket som jag inte vet, sa hon med stadig röst. Men dessa ale, inser du att du skulle kunna drömma dig in i någonting som du inte kan ta dig ur? Här är drömmen verklighet. Om du tillät dig att glida in i en behaglig dröm skulle den kunna fånga dig. Du skulle vara fången av dig själv tills du dog. Vill du? Det finns mardrömmar som går att lösa, i Tell Aaron Ridgert, Ninni. Vill du låta mig tala, röt Ninni. Eller försökte i varje fall ryta. Hennes röst hade allt för mycket av vanmäktig bön i sig för att hon skulle tycka om det. Det skulle vara för mycket, hur lite det än var. Nej, det vill jag inte, sa Egwen bestämt. Inte förrän du tänker säga någonting som är värt att lyssna på. Jag sa mardrömmar, Ninni, och jag menade mardrömmar. När någon som är i Tell Aaron Ridgert har en mardröm är den också verklig. Ibland lever den kvar efter att drömmaren har försvunnit. Du vill bara inte begripa, är det så? Plötsligt omslöts Ninnis armar av fyra grova nävar. Med uppspärrade ögon stirrade hon från ena sidan till den andra. Två väldiga råbarkade karar lyfte upp henne från golvet. Deras ansikten var halvt förruttnade och de dräglande munnarna var fulla av vassa, gula tänder. Hon försökte få dem att försvinna. Om de visa kunde så kunde väl hon också. Men det enda som hände var att den ene slet sönder framsidan av hennes klänning som vore den tunt pergament. Den andra grep tag om hennes haka med en hård, valkig hand och vred hennes ansikte mot sig. Han böjde sig ner mot henne samtidigt som han började öppna munnen. Hon visste inte om det var för att bita eller kyssa henne, men hon skulle hellre dö än att tillåta något era. Hon grep desperat efter Scheider, men fann ingenting. Det var skräck som fyllde henne, inte vrede. Tjocka naglar grävdes in i hennes kinder och höll fast hennes huvud. Detta var Egwens verk, hur det nu än gick till. Egwen, snälla! Hennes röst var gäll och pipig, men hon var för skräckslagen för att bry sig om det. Snälla! Männen, varelserna, försvann och hennes fötter slog i golvet med en duns. Till att börja med kunde hon bara stå där och gråta, skakande i hela kroppen. Hon skyndade sig att reparera skadan på sin klänning, men märkena efter de vassa naglarna fanns kvar på hennes hals och bröst. Det var lätt att laga kläder i Tell Aaron Ridgert, men när något hände med en människa, hennes knän skakade så våldsamt att hon knappt kunde stå upprätt. Hon var halvt beredd på att Egwen skulle trösta henne, och för en gång skulle hon ha välkomnat det. Men den andra kvinnan sa bara: det finns värre saker här än mardrömmar, men de är illa nog. De här skapade jag och utplånade. Men också jag har bekymmer med sådana som jag bara råkar på. Och jag försöker inte hålla kvar dem, Ninni. Om du hade vetat hur du skulle avlägsna dem skulle du ha kunnat göra det. Ninni knyckte ilsket med huvudet och vägrade att torka bort tårarna från sina kinder. Jag kunde ha drömt mig härifrån, till Shariams rum eller tillbaka till min säng. Hon lät inte tjurig, naturligtvis inte. Ja visst, om du nu inte hade varit så vetskrämd att du inte kom att tänka på det, sa Egwen torrt. Åh, lägg bort den där trumpna minen, du ser bara dum ut. Ninni blängde på henne, men det hade inte den verkan det brukade. Istället för att brusa upp höjde Egwen bara ena ögonbrynet. Ingenting av det här ser ut att tillhöra Joan Sange, sa Ninni för att byta samtalsämne. Vad hade flugit i flickan? Det har du rätt i, sa Egwen medan hon såg sig om i rummet. Nu förstår jag varför jag var tvungen att ta vägen av mitt gamla novisrum. Men alla vill väl prova någonting nytt ibland. Det är det jag menar, sa Ninni tålmodigt. Hon hade inte låtit tjurig och inte sett trumpen ut heller. Det var rena dumheterna. Den kvinna som inredde det här rummet betraktar inte världen på samma sätt som den som valde ut de möbler som fanns här förut. Titta på tavlorna där. Den tredelade saken vet jag inte vad den ska föreställa, men den andra känner du igen lika väl som jag. De hade båda sett kampen utspelas ovanför farm. Barnwin, skulle jag tro, sa Egwen tankfullt. Du var aldrig särskilt uppmärksam på lektionerna. Det är en triptyk. Det må heta vad det vill. Det är det andra som är viktigt. De gula hade hon lyssnat på nog så uppmärksamt. Resten var för det mesta bara en massa meningslöst trams. Jag tror att kvinnan som hängde upp den där vill bli påmind om hur farlig Rand är. Om Joan Sange av någon anledning har vänt sig emot Rand. Egwen, det skulle vara mycket värre än att hon vill ha Elaine tillbaka till tornet. Det kan hända, sa Egwen förnumstigt. Det kanske går att få ut någonting av pappren. Du får leta här inne. När jag är klar med Lins bord kommer jag in och hjälper dig. Ninni stirrade indignerat efter Egwen när hon gick. Du får leta här inne, min sann. Egwen hade ingen rätt att ge henne order. Hon borde marschera ut efter henne och upplysa henne om detta i klara ordalag. Varför står du här som en annan hösäck? Frågade hon sig ilsket. Att leta bland pappren var en god idé, och hon kunde lika gärna göra det här inne som där ute. I själva verket var det troligare att det skulle finnas någonting av vikt på den ärmelintronandes bord. Hon muttrade för sig själv om vad hon skulle göra för att få Egwen att ta reson, medan hon ilsket stegade bort till det utsirade bordet. Det enda som fanns på bordet var tre praktfullt lackerade skrin, uppställda med nästan smärtsam precision. Ninni kom att tänka på de fällor som man kunde gillra för att skydda sina tillhörigheter. Så hon skapade en lång pinne som hon använde för att öppna locket till det första skrinet. Detta var en ask i guld och grönt, dekorerad med vadande hägrar och visade sig innehålla skrivdon, pennor, bläck och sand. Det största skrinet hade röda rosor och gyllene slingor målade på locket. Och inuti låg ett 20-tal små figurer, utsökt skulpterade i elfenben och turkos. De föreställde människor eller djur och låg alla prydligt upplagda på grön sammet. När hon lyfte locket till det tredje skrinet, prytt med gyllene hökar som kämpade bland vita moln på en blå himmel, la hon märke till att de båda första åter var stängda. Sådana saker hände här. Det verkade som om allting ville förbli som det var i den vakna världen. Om man tog blicken från någonting, om så bara en kort stund, kunde det ha förändrats nästa gång man tittade. I det tredje skrinet fanns det dokument. Pinnen försvann och Ninni lyfte försiktigt ut en pergamentrulle. Dokumentet var formellt undertecknat, Jolene A.C.D., och bestod av en ödmjuk förfrågan om att få utdöma en rad bestraffningar som redan efter en hastig blick fick Ninni att rysa. Det stod ingenting som var intressant, utom för Jolene. Längst ned stod ordet bifallet nedkrafsat med kantig stil. När hon sträckte sig för att lägga tillbaka dokumentet bleknade det bort och skrinet var återstängt. Med en suck öppnade hon det igen. De papper som låg i det såg annorlunda ut nu. Hon höll upp locket, lyfte ut dem ett efter ett och läste hastigt igenom dem, eller försökte läsa. Ibland försvann breven och rapporterna redan medan hon var i färd med att lyfta upp dem, ibland när hon bara hunnit halvvägs genom en sida. De gånger det fanns någon inledande hälsning var det bara "var hälsad moder med all högaktning". En del var undertecknade av H.J., andra av kvinnor med andra befattningar, adelstitlar eller bara namn. Inget av dem verkade ha någonting att göra med vad hon och Egwene sökte. Generalmarskalken Isalde och hans här stod inte att finna, och drottning Zenobia vägrade att samarbeta. Detta dokument hann hon läsa färdigt, men det förutsattes att läsaren redan visste varför mannen inte var i Isalde och i vilket sammanhang det var som drottningen inte samarbetade. Det hade inte influtit några rapporter från någon Ayas kunskapare i Tanshiko på 3 veckor. Men längre än detta konstaterande hann hon inte läsa. Någon form av oroligheter med Ilian på ena sidan och Morandi på andra hade lugnat ner sig. Och Pedro Nile tog åt sig äran. Det räckte med de få rader hon hann se för att hon skulle höra hur den som skrivit skar tänder. Breven var utan tvivel mycket viktiga, både de hon hann hasta igenom och de som bleknade bort inför hennes blick. Men för henne var de helt oanvändbara. Hon hade just börjat på vad som tycktes vara en rapport om en misstänkt, det var det ord som användes, ansamling av blå systrar, när hon hörde Egwene förskräckt ropa, "Åh ljus, nej!" från förmaket. Ninni rusade bort till dörren och fick en stadig påk att uppenbara sig i sin hand full av vassa piggar i ena änden. När hon störtade in beredd på att finna Egwene i kamp med någon angripare stod kvinnan emellertid bakom väktarinnans bord och tittade rakt ut i luften. Hon såg för all del skräckslagen ut, men så vitt Ninni kunde se var hon både oskadd och trygg. När Egwene såg henne hajade hon till, men sen samlade hon sig. Ninive, Elaida är den ärmelintronande. Var inte en sån gås, sa Ninive hånfullt. Men det andra rummet var så olikt Chouensange. Du inbillar dig bara. Det måste vara inbillning. Jag höll ett pergament i mina händer, Ninive, och det var undertecknat. Elaida, du, Avrini, Arroyan. Sigillens väktarinna, Tervalons låga, den ärmelintronande, och förseglat med den ärmelintronandes sigill. Ninives mage försökte fladdra upp i bröstet på henne. Men hur kan det vara så? Vad har hänt med Schwen? Egwene, tornet avsätter inte en ärmelintronande, utom för någonting mycket allvarligt. Det har bara hänt 2 gånger på nästan 3000 år. Det var kanske tillräckligt allvarligt att hon stödde Rand. Egwenes röst var stadig, men hennes ögon var fortfarande uppspärrade. Hon blev kanske sjuk på något sätt som de gula inte kunde hela, eller föll i en trappa och bröt nacken. Det som spelar någon roll är att Elaida är den ärmelintronande. Jag tror inte att hon ger Rand sitt stöd på det sätt som Schwan gjorde. Moraine, muttrade Ninni. Hon var så säker på att Joanne skulle se till att tornet ställde sig bakom honom. Hon kunde inte föreställa sig Joanne Sarns död. Hon hade känt avsky för kvinnan många gånger, varit en aning rädd för henne någon gång, det kunde hon medge nu, åtminstone inför sig själv. Men hon hade respekterat henne också. Hon hade trott att Joanne skulle sitta kvar för evigt. Elaida, ljus. Hon är listig som en orm och obarmhärtig som en katt. Det är helt omöjligt att säga vad hon kan ta sig till. Jag är rädd att jag har en ledtråd. Egwene tryckte händerna mot magen som för att försöka lugna sin egen oro. Det var ett mycket kort dokument och jag lyckades läsa hela. Alla lojala systrar som blir varse kvinnan Moraine Damodreds närvaro ska rapportera denna. Om möjlighet finns ska hon gripas med vilka medel som än krävs och föras till Vita tornet för att ställas inför rätta för förräderi. Samma sorts ordval användes tydligen om Elaine. Om Elaida vill låta gripa Moraine måste det betyda att hon vet att Moraine har hjälpt Rand och att hon inte tycker om det. Det var bra att prata. Så länge hon pratade skulle hon inte kräkas. Förräderi. Kvinnor blev släkta för sånt. Hon hade velat krossa Moraine. Nu skulle Elaida göra det åt henne. Hon kommer säkerligen inte att stödja Rand. Just det. Lojala systrar, Egwene. Det passar ihop med sömmerskan Makuras meddelande. Vad som än hänt med Sean så har ACD-erna splittrats när Elida blev den ärmelintronande. Så måste det hänga ihop. Ja, naturligtvis. Bra, Ninive. Det tänkte inte jag på. Hon log så vänligt att Ninive log tillbaka. På den ärmelintronandes skrivbord fanns det en rapport om en ansamling av blå systrar. Jag höll på att läsa den just när du skrek till. Jag slår vad om att de blå inte stöder Elida. Blå och röda Aja hade i bästa fall ett slags vapenstillestånd och var ibland nära att komma i handgemäng. När de gick tillbaka till det inre rummet hittade de emellertid inte rapporten. Det fanns gott om andra dokument. Jolins brev hade kommit tillbaka och Egwens ögonbryn sköt i höjden efter en snabb genomläsning. Men inte det som de sökte efter. Kommer du ihåg vad det stod? Frågade Egwen. Jag hade bara hunnit läsa ett par rader när du ropade och... Nej, jag kommer helt enkelt inte ihåg. Försök, Ninive. Försök riktigt mycket. Det gör jag, Egwen. Men det vill inte komma. Jag försöker. Insikten om vad hon höll på med slog plötsligt Ninive likt ett hammarslag mellan ögonen. Hon var i färd med att ursäkta sig. Inför Egwen, en flicka som hon hade gett smisk på skärten för hennes barnsliga raseriutbrott så sent som för 2 år sedan. Och för en liten stund hade hon varit stolt som en höna med ett nyvärpt ägg, bara för att Egwen var nöjd med henne. Hon mindes mycket väl den dag då förhållandet mellan dem båda hade ändrats, då de hade slutat vara klokfrun och flickan som sprang ärenden åt klokfrun och istället blivit 2 kvinnor långt hemifrån. Nu verkade det som om den balansen hade förskjutits ytterligare och hon tyckte inte om det. Hon måste rätta till den igen. Lögnen. Idag hade hon medvetet ljugit för Egwen för första gången någonsin. Det var därför hennes myndighet hade försvunnit. Det var därför hon halkade omkring och inte kunde få någon ordentlig stadga i sig själv. Jag drack teet, Egwen. Hon tvingade målmedvetet fram varje ord. Hon måste. Kvinnan Makures gaffelrotste. Hon och Lucy släpade oss upp till övervåningen som var sin säck fjädrar. Det var ungefär så mycket styrka vi hade tillsammans. Om inte Thom och Julian hade kommit för att släpa oss därifrån i nackskinnet hade vi förmodligen fortfarande varit där. Eller på väg till tornet, så fulla av gaffelrot att vi inte skulle ha vaknat förrän vi var framme. Hon tog ett djupt andetag och försökte anlägga en rättfärdig och beslutsam ton. Men det var svårt när hon just hade erkänt att hon betett sig som en fullständig idiot. Det hon fick fram lät mycket försiktigare än hon hade tänkt sig. Om du berättar om det för de visa, särskilt den där med Lane, så får du en örfil. Någonting i detta borde ha väckt Egwens ilska till liv. Det kändes underligt att vilja sätta igång ett gräl. För det mesta berodde deras dispyter på att Egwen vägrade att ta reson. Och eftersom Egwen hade tagit för vana att framhärda fick de sällan något angenämt slut. Men det var sannligen bättre än det här. Och nu bara log Egwen mot henne. Ett roat leende. Ett nedlåtande och roat leende. Det var precis vad jag anade, Ninive. Du tjatade ständigt om dina örter, dag som natt. Men du nämnde aldrig någon växt som hette gaffelrot. Jag var säker på att du aldrig hört talas om den förrän den där kvinnan berättade om den. Du har då alltid försökt frisera sanningen. Om du så föll på näsan i en svinstia skulle du försöka övertyga folk om att du gjort det med avsikt. Nåväl, vad vi måste avgöra. Så gör jag inte alls, spottade Ninive fram. Det gör du visst. Sanning är sanning. Du kan lika gärna sluta gnälla om det och istället hjälpa mig att bestämma. Gnälla? Det här gick inte alls som hon ville. Det stämmer inte alls. Med sanningen menar jag. Jag har aldrig gjort vad du sa. En kort stund betraktade Egwen henne under tystnad. Du vill alltså inte låta det vara. För all del. Du ljög för mig. Det var ingen lögn, muttrade hon. Inte riktigt. Den andra kvinnan struntade i hennes impass. Och du ljuger för dig själv. Kommer du ihåg vad du tvingade mig att dricka senast jag ljög för dig? Plötsligt höll hon en kopp i handen full med en otäck, grön sörja. Den såg ut som om man slevat upp den ur någon stillastående göl. Den enda gång jag har ljugit för dig. Minnet av den smaken var mycket avskräckande. Om du inte kan erkänna sanningen ens inför dig själv. Innan hon kunde hejda sig hade Ninni tagit ett steg bakåt. Kokt kattfräken och Mavins löv. Bara tanken fick hennes tunga att krulla sig. Jag ljög faktiskt inte på riktigt. Varför kom hon med ursäkter? Jag sa bara inte hela sanningen. Jag är klokfru. Jag har varit klokfru. Och det borde fortfarande betyda en del. Du kan väl ändå inte tro. Säg det bara. Det är inte du som är barnet här. Och du ska sannligen inte dricka det där. Egwene stack nästan in koppen under näsan på henne och hon kunde känna brygdens fräna stank. Så om du vill, skyndade hon sig att säga. Det här kan inte vara sant. Men hon kunde inte slita blicken från den breddfulla koppen eller hindra orden som snubblade fram ur hennes mun. Ibland försöker jag få saker att framstå som bättre än de är inför mig själv. Ibland, men aldrig om det är någonting viktigt. Jag har aldrig... ljugit om någonting viktigt. Aldrig, dessvärre. Bara småsaker. Koppen försvann och Ninni drog en lättad suck. Eländiga kvinna. Hon skulle inte ha kunnat tvinga dig att dricka det. Vad är det med dig egentligen? Vad vi måste bestämma, sa Egwene, som om ingenting hade hänt, är vem vi ska berätta det här för. Moraine måste absolut få veta det, och Rand. Men om alla andra får höra det. Ale-folket är märkligt, lika mycket när det gäller Aesir som är någonting annat. Jag tror att de kommer att följa Rand som han som kommer med gryningen vad som än sker. Men om de får veta att Vita Tornet ställer sig emot honom är de kanske inte längre lika ivriga. Förr eller senare lär de få veta det, muttrade Ninni. Hon kunde inte ha fått mig att dricka det. Hellre senare än förr, Ninni. Vid vårt nästa möte får du inte tappa humöret och berätta det för de visa. Det allra bästa vore om du inte nämnde det här besöket i tornet överhuvudtaget. På så vis kan du kanske hålla det hemligt. Jag är inte dum, sa Ninni stilt och kände hur det hettade i kinderna när Egwene återigen höjde ögonbrynet. Hon tänkte inte nämna besöket här för de visa, inte för att det var lättare att trotsa dem när de inget visste, inte alls. Och hon försökte inte frisera sanningen. Det var inte rättvist att Egwene kunde skutta runt i Tell Aaron Riort efter eget gottfinnande, medan Ninni var tvungen att stå ut med bannor och föreläsningar. Det vet jag att du inte är, sa Egwene, så länge du inte låter humöret skena iväg. Du måste tygla din ilska och hålla dina sinnen skärpta om det som du sa om de förlorade stämmer, särskilt när det gäller Mogedin. Ninni blängde på henne. Hon öppnade munnen för att säga att hon minsann kunde tygla sitt humör och att hon skulle ge Egwene en rejäl örfil om hon trodde någonting annat. Men den andra kvinnan förekom henne. Vi måste hitta den samling av blå systrar som det stod om i dokumentet, Ninni. Om de är mot Elaida så kanske, bara kanske, de stöder Rand på samma sätt som Shaw. Stod det någonting om någon stad eller by, eller ens något land? Jag tror, jag kommer inte ihåg. Hon kämpade för att inte låta så urskuldande. Ljus, jag erkände alltihop. Jag gjorde mig fullständigt till åtlöje, och så blev allting bara värre. Jag ska fortsätta försöka. Bra. Vi måste hitta dem, Ninni. Egwene betraktade henne en stund, men hon vägrade att upprepa sig. Ninni, var försiktig när det gäller Mogedin. Rusa inte åstad som en björn om våren bara för att hon smet från dig i Tanshiko. Jag är inte dum, Egwene, sa Ninni varsamt. Det var oerhört påfrestande att vara tvungen att tygla sitt humör, men om Egwene ändå bara struntade i det eller skällde ut henne, tjänade det ingenting till att framstå som en än större fårskalle än hon redan gjorde. Jag vet. Det har du redan sagt. Se bara till att komma ihåg det. Var försiktig. Den här gången bleknade Egwene inte bort utan försvann lika plötsligt som Brigitte. Ninive stirrade på platsen där hon hade stått medan hon gick igenom allt som hon borde ha sagt. Till sist insåg hon att hon kunde bli stående där natten lång. Hon hade börjat upprepa sig och dessutom var det för sent att säga någonting. Hon muttrade för sig själv och tog ett kliv ut ur Tell Aaron Riord. Tillbaka till sängen i Sienda. När Egwene slog upp ögonen omgavs hon av nästan fullständigt mörker. Det enda ljuset var lite månsken som sipprade in genom rökhålet. Hon var glad att hon låg under en trave filtar, för elden hade slocknat och det var iskallt i tältet. Andedräkten blev till ånga framför hennes ansikte. Utan att lyfta huvudet lät hon blicken fara genom tältet. Inga visa. Hon var fortfarande ensam. Det var hennes största fasa under dessa ensamma utflykter till Tell Aaron Riord. Att Amis eller någon av de andra skulle vänta på henne här när hon kom tillbaka. Nåja, kanske inte hennes största fasa. Drömvärldens faror var precis så allvarliga som hon hade sagt till Ninive. Men stor, inte desto mindre. Det som skrämde henne var inte bestraffningen, inte den sort som Bär delade ut. Om hon hade vaknat för att stirra en av de visa i ögonen skulle hon gladligen ha tagit emot varje sådant straff. Men redan i början hade Amy sagt att om hon gav sig in i Tell Aaron Riord utan att ha någon av dem till sällskap skulle de skicka bort henne och vägra att undervisa henne mer. Det var ett mycket värre hot än någonting annat de kunde hitta på. Inte desto mindre måste hon fortsätta framåt. Hur snabbt undervisningen än gick så var det ändå inte snabbt nog. Hon ville veta allting genast. Med kraftens hjälp tände hon sin lampa och fick lågor att brinna i eldgropen. Det fanns inte längre någonting kvar att bränna där, men hon knöt åt sin väv och lågorna dansade vidare. Där låg hon och såg sin andedräkt bli till ånga framför munnen, i väntan på att det skulle bli varmt nog för att ta på sig kläderna. Det var sent, men Moraine kanske var vaken. Hon var fortfarande förbluffad över vad som hade hänt med Ninive. Jag tror faktiskt att hon skulle ha druckit om jag hade tvingat det på henne. Hon hade varit så rädd att Ninive skulle begripa att hon verkligen inte hade de visas tillstånd att på egen hand röra sig fritt i drömvärlden. Och så säker på att hennes generade rodnad hade avslöjat henne att hon inte kunnat tänka på någonting annat än att försöka hindra Ninive från att tala, hindra henne från att lista ut sanningen. Och hon hade varit så säker på att Ninive skulle få reda på det ändå. Kvinnan var helt kapabel att skvallra och påstå att det var för hennes eget bästa. Att hon inte kunde göra annat än att prata på och se till att det hela tiden handlade om vad Ninive gjorde för fel. Hur arg Ninive än hade gjort henne hade Egwene inte kunnat förmå sig att skrika åt henne. Och på något sätt hade hon fått övertaget just därför. Vid närmare eftertanke höjde Moraine sällan rösten och de gånger hon gjorde det var hon minst effektiv i att få det som hon ville. Så hade det varit redan innan hon hade börjat bete sig så besynnerligt inför Rand. De visa skrek heller aldrig åt någon, utom ibland åt varandra. Och hur mycket de än beklagade sig över att hövdingarna inte längre lyssnade på dem fick de oftast sin vilja igenom. Det fanns ett gammalt talesätt som hon aldrig förut hade begripit. Den som vägrar att höra ett rop anstränger sig för att höra en viskning. Hon skulle inte skrika åt Rand igen. En lugn, stadig, kvinnlig röst, det var modellen. Förresten borde hon inte skrika åt Ninive heller. Hon var en kvinna, inte en liten flicka som fick ilskeutbrott. Hon kom på sig själv med att fnissa. Nej, hon borde verkligen inte höja rösten mot Ninive. Inte när det var så verksamt att tala lugnt. Äntligen kändes det tillräckligt varmt i tältet, så hon kröp fram ur filtarna och klädde snabbt på sig. Hon fick fortfarande krossa isskorpan på vattenbringaren innan hon kunde skölja sömnsmaken ur munnen. Hon la den mörka yllemanteln om axlarna, knöt upp flödena av eld. Ren eld var farligt att lämna obevakad och kröp ut ur tältet när lågorna hade försvunnit. Kölden tryckte mot henne likt ett iskallt skruvstäd när hon hastade fram genom lägret. Det var egentligen bara de närmsta tälten som gick att se, låga, dunkla former som kunde ha varit delar av den karga marken. Om det inte vore för att lägret fortsatte åt båda sidor i flera mil över det bergiga landskapet. Dessa höga, vassa berg var inte världsryggen. Den var mycket högre och låg fortfarande flera dagsmarscher västerut. Hon tvekade när hon närmade sig Rands tält. En tunn ljusstrimma syntes under tältfliken. När hon kom närmare uppenbarade sig en spjutjungfru som om hon vuxit upp ur jorden. Hon hade sin hornbåge på ryggen, kogret vid sidan och spjuten och skölden i händerna. Egwene kunde inte urskilja några fler i mörkret, men hon visste att de fanns där. Till och med nu när Rand omgavs av 6 klaner som alla var lojala till Kar Akarn. Meagoma befann sig någonstans norrut, men marscherade i samma vädersträck som dem. Chimulan vägrade att säga vad han hade för avsikter. Var de andra klanerna befann sig tycktes Rand inte bry sig om. Han var helt upptagen av kapplöpningen mot Jangai-passet. Är han vaken, Enaila? Frågade hon. Jungfrun nickade och molnskogarna rörde sig på hennes ansikte. Han sover inte tillräckligt mycket. En man kan inte gå utan vila. Hon lät precis som en mor som oroade sig för sin son. Bredvid tältet rörde sig en skugga som förvandlades till Avienda, insvept i sin sjal. Hon verkade inte frusen, bara trött. Om jag trodde att det hjälpte skulle jag sjunga en vaggvisa för honom. Jag har hört att spädbarn brukar hålla kvinnor vakna natten igenom. Men en fullvuxen man borde begripa att andra kan vilja gå till sina filtar. Hon och Enaila skrattade lågt tillsammans. Egwene skakade på huvudet åt dessa besynliga ale och böjde sig ner för att kika in genom springan. Tältets inre lystes upp av ett flertal lampor. Han var inte ensam. När Tells mörka ögon såg härjad ut och han kvävde en gäspning. Åtminstone han ville tydligen sova. Rand låg utsträckt intill en av de förgyllda oljelamporna och läste i en medfaren bok med skinnpärmar. Om hon kände honom rätt var det någon av alla de översättningar som fanns av drakprofetian. Plötsligt bläddrade han bakåt, läste någonting och skrattade till. Hon försökte intala sig att skrattet inte lät det minsta vansinnigt, bara bittert. Ett förträffligt skämt, sa han till Nartell, samtidigt som han slog igen boken och kastade den till lekaren. Läs på sidan 287 och sidan 400 och säg sen om du inte håller med mig. Egwene rätade på sig med spända läppar. Han borde verkligen vara försiktigare med böckerna. Hon kunde inte tala med honom, inte inför Nartell. Det var synd och skam att han tvunget skulle hålla sig med en man som han knappt kände som enda sällskap. Nej, han hade Avienda och ofta nog klanhövdingarna och län någon gång varje dag och ibland Mert. Varför går du inte in till dem, Avienda? Om du var där skulle han kanske vilja prata om någonting annat än den där boken. Han ville tala med lekaren Egwene och det gör han sällan när jag eller någon annan är närvarande. Om inte jag hade gått ut skulle han och Nartell ha gjort det. Jag har hört att barn är till mycket besvär, skrattade Enaila. Och söner är allra värst. Du kanske kan ta reda på om det stämmer. Nu när du har avsagt dig spjutet. Avienda gav henne en hård blick i månljuset och stegade tillbaka till sin plats bredvid tältet, likt en förnärmad katt. Enaila tyckte tydligen att det var roligt, för hon tog sig åt sidorna och skrattade. Egwene muttrade för sig själv om Ales humor.
Hon begrep sig nästan aldrig på den och gick till Moraines tält, inte långt från Rands. Också här syntes en ljusstrimma och hon visste att Aisha Dane var vaken. Moraine ledde kraften, bara en liten gnutta, men likväl tillräckligt mycket för att Egwene skulle känna det. Lan låg och sov i närheten, insvept i sin väktarmantel. Förutom huvudet och fötterna såg det ut som om han slukats av natten. Egwene samlade ihop sin mantel, lyfte kjolarna och gick på tå för att inte väcka honom. Hans andhämtning ändrades inte, men någonting fick henne att titta på honom igen. Månskenet glimmade i hans ögon som var öppna och riktade mot henne. Han slöt dem igen medan hon ännu vred på huvudet. I övrigt rörde sig inte en muskel. Han kunde lika gärna ha fortsatt sova. Ibland gjorde mannen henne nervös och hon kunde inte begripa vad det var som Ninive såg hos honom. Hon la sig på knä utanför tältfliken och kikade in. Moraine satt på marken omgiven av Sidars sken och höll den lilla blå stenen som brukade hänga på hennes panna framför ansiktet. Stenen avgav ett sken som sällade sig till ljuset från den enda lampan. I eldgropen fanns bara aska och till och med lukten var borta. Får jag komma in? Hon fick säga det en gång till innan Moraine svarade. Naturligtvis. Sidas glöd falnade och Aisha Dane började fästa den tunna guldkedjan i håret igen. Tjuvlyssnade du på Rand? Egwene slog sig ner bredvid den andra kvinnan. Det var lika kallt i tältet som utanför. Med kraften tände hon en eld i askan och knöt åt flödet. Du sa att du inte skulle göra det igen. Jag sa att vi skulle låta honom få vara lite ostörd eftersom de visa kunde bevaka hans drömmar. De har inte bett mig igen sedan han stängde dem ute och jag har inte erbjudit mig att göra det. Kom ihåg att de har sina egna mål som inte nödvändigtvis överensstämmer med tornets. Så snabbt gick det alltså att komma till saken. Egwene visste fortfarande inte riktigt hur hon skulle berätta vad hon visste utan att förråda sig för de visa, men det enda sättet var nog att helt enkelt berätta och sen känna sig fram. Elida har blivit en ärmelintronande, Moraine. Jag vet inte vad som har hänt, Joanne.
Hur vet du det? Frågade Moraine tyst. Har du fått veta någonting när du vandrat i drömmen? Eller har din gåva som drömmare äntligen givit sig till känna?
Detta var hennes utväg. En del av Aisha Dane i tornet trodde att hon kunde vara en drömmare, en kvinna vars drömmar förutspådde framtiden. Hon drömde ibland sånt som hon visste var viktigt, men att tolka drömmarna var en annan sak. De visa sa att kunskapen måste komma inifrån, och ingen av Aisha Dane hade kunnat hjälpa henne mer. En gång hade hon drömt att Rand suttit på en stol och på något sätt vetat att stolens ägare skulle drabbas av mordiskt raseri över att någon tagit hennes plats. Det enda hon kunde lista ut av detta var att ägaren var en kvinna och ingenting mer än så. Ibland var drömmarna mer invecklade. Igen satt Perrin bekvämt tillbakalutad med Fail i knät och kysste henne medan hon lekte med det kortklippta skägg han hade i drömmen. Bakom dem fladdrade två baner, ett med ett rött varghuvud och det andra med en blodröd örn. Vid Perrins skuldra stod en man i klargul rock med ett svärd i en skida på ryggen. På något sätt visste hon att han var en knåpare, fast ingen knåpare ens skulle röra vid ett svärd. Och i denna dröm verkade allt vara viktigt, utom möjligen skägget. Baneren, Fails kyss, till och med knåparen betydde någonting. Varje gång han kom närmare Perrin var det som om en kall, ödesdiger fläkt blåste genom allt sammans. I en annan dröm spelade Mert tärning med blodet strömmande ner för ansiktet. Men med det breda brättet på sin hatt så långt neddragen att hon inte såg såret, medan Thom Marilyn stack handen i en eld för att plocka ut den lilla blå stenen som nu vilade mot Moraines panna. Och så var det drömmen om en storm där väldiga mörka moln böljade fram utan att det fanns någon vind. medan sprakande blixtar, allihop exakt likadana, fick jorden att rämna. Hon hade sina drömmar, men som drömmare hade hon än så länge ingen framgång. Jag såg en order om att du skulle gripas, Moraine, utfärdat av Elida som ärmelintronande, och det var inte någon vanlig dröm. Det var sant alltihop, bara inte hela sanningen. Plötsligt kände hon sig glad över att Ninive inte var där. Vore hon det skulle det bli jag som fick en kopp tryckt under näsan. Ingen vet hur hjulet vrider sig. Det kanske inte spelar så stor roll om Rand för ale-krigarna över drakmuren. Jag betvivlar att Elida har fortsatt påverka regenterna till hans fördel, även om hon vet att Shuan hade börjat med det. Är det allt du har att säga? Moraine, jag trodde att Shuan och du var vänner en gång i tiden. Kan du inte ens fälla en tår för henne? Eichedén såg på henne, och hennes svala, lugna blick visade tydligt hur långt Egwen hade kvar innan hon själv med rätta kunde använda denna titel. Fast de satt ner var Egwen nästan huvudet högre än Moraine och dessutom starkare med kraften. Men att vara ACD innebar mer än bara styrka. Jag har inte tid med tårar, Egwen. Det dröjer inte många dagar innan vi når drakmuren och Elgenaya. Shuan och jag var vänner en gång i tiden. Om ett par månader kommer det att vara 21 år sedan vi inledde vårt sökande efter draken återfödd. Bara vi två, nyss upphöjda till Eishadir. Strax därpå blev Shirin Vayu den ärmelintronande. Hon var en grå syster med en ordentlig bit röd i sig. Om hon hade fått veta vad vi gjorde skulle vi ha fått tillbringa resten av våra liv med strafftjänstgöring, bevakade av röda systrar till och med när vi sov. Det finns ett talesätt i Carhain som jag dessutom hört så långt bort som Tarabon och Saldi. Du ska ta det du önskar, men det finns alltid ett pris att betala. Shuan och jag tog den väg vi ville gå. Och vi visste att vi förr eller senare skulle få betala för det. Jag förstår inte hur du kan vara så lugn. Shuan kanske är död, eller till och med släckt. Elida kommer antingen att sätta sig emot Rand helt och hållet, eller försöka hålla honom fången någonstans fram till Charmon Gaydon. Du vet att hon aldrig skulle låta en man som kan leda kraften gå fri. Det är åtminstone inte alla som ställer sig bakom Elida. Några av blå aja har samlats någonstans. Var vet jag inte ännu. Och jag tror att andra också har lämnat tornet. Ninive sa att hon hade fått ett meddelande av en av de gulas kunskapare om att alla systrar var välkomna till tornet. Om både de blå och de gula har lämnat tornet har säkert andra också gjort det. Och om de är mot Elida är de kanske för Rand. Moraine suckade tyst. Väntar du dig att jag ska vara glad över att vita tornet har splittrats? Jag är ACD, Egwen. Jag vigde mitt liv till tornet långt innan jag misstänkte att draken skulle återfödas under min livstid. Tornet har varit ett bålverk mot skuggan i 3000 år. Det har lett regenter till att fatta kloka beslut. Kväst krig innan de ens börjat, satt stopp för andra krig som hunnit sätta igång. Att mänskligheten överhuvudtaget minns att den svarte väntar på att bryta sig fri och att sista striden en dag ska komma, det beror på tornet. Tornet helt och enat. Jag önskar nästan att alla systrar svurit Elida trohet, vad som än hänt Shuan. Och Rand? Egwen förmådde sin röst att vara precis lika stadig, precis lika mjuk. Lågorna hade börjat ge lite värme i tältet, men vad Moraine just sagt hade fått henne att frysa mer igen. Draken återfödd. Du har själv sagt att han inte kan bli redo för Tamen Gaydon om han inte får behålla sin frihet. Både för att lära sig vad han måste och för att påverka världen omkring sig. Ett enat torn skulle kunna ta honom till fånga, trots alla ale-krigare i världen. Moraine log ett litet leende. Du lär dig. Svalt förnuft är alltid bättre än heta ord. Men du glömmer att 13 sammanlänkade systrar räcker för att skärma av en man från Sidin. Och även om de inte vet hur man knyter till flödet, behövs det ännu färre för att hålla kvar skölden. Jag vet att du inte ger upp, Moraine. Vad tänker du göra? Jag tänker möta världen så som jag finner den och handla därefter, så länge jag kan. Rand blir åtminstone lättare att umgås med nu när jag inte längre behöver försöka hindra honom från att göra det han vill. Jag borde väl vara glad att han inte begär att jag ska passa upp på honom. Han lyssnar faktiskt på mig för det mesta, även om han sällan visar vad han tycker om det jag säger honom. Jag överlåter åt dig att berätta för honom om Sjön och tornet. På så vis skulle hon slippa besvärande frågor. Med tanke på hur uppblåst Rand blivit skulle han kanske vilja veta mer om drömmandet än hon kunde hitta på. Det är en sak till. Ninive har sett dem förlorade i Tel Aran Riord. Hon nämnde alla som fortfarande lever. Utom Asmodin och Mogadin. Lanfear också. Hon tror att de planerar någonting. Kanske tillsammans. Lanfear, sa Moraine efter en stund. De visste både att Lanfear hade besökt Rand i Tyr och kanske vid andra tillfällen som han inte hade berättat om. Ingen visste mycket om de förlorade, utom de förlorade själva. I tornet fanns bara fragment av fragment kvar. Men det var känt att Lanfear hade älskat Luce Tharwin Telamon. De båda och Rand visste att hon fortfarande gjorde det. Om vi har tur, fortsatte Moraine, behöver vi inte oroa oss för Lanfear. Då är det en annan sak med de andra som Ninive såg. Du och jag måste hålla uppsikt så noga vi kan. Jag önskar att fler av dem visar kunnat leda kraften. Hon skrattade till. Men då kan jag lika gärna önska att de fått utbildning i tornet när jag ändå håller på. Eller att jag hade evigt liv. De må vara starka i vissa avseenden, men i andra har de sorgligt stora brister. Att hålla vakt är gott och väl, men vad kan vi göra mer? Om 6 förlorade skulle göra ett samfällt angrepp mot honom, kommer han att behöva varje uns av hjälp som vi kan ge honom. Moraine böjde sig fram och la handen på hennes arm med en tillgiven min. Vi kan inte hålla honom i handen hur länge som helst, Egwen. Han har lärt sig att gå nu. Han börjar lära sig att springa. Vi kan bara hoppas att han hinner lära sig färdigt innan hans fiender får tag på honom. Och så kan vi naturligtvis fortsätta att ge honom råd. Vägleda honom när vi kan. Hon rätade på sig igen, sträckte på sig och kvävde en gäspning. Det är sent, Egwen. Och jag förmodar att det inte dröjer många timmar innan Rand ger order om uppbrott, även om han själv inte har sovit alls. Själv skulle jag däremot vilja ha den vila jag kan få innan det är dags att sätta sig i sadeln. Egwen gjorde sig redo att gå, men först var det en sak hon måste fråga. Moraine, varför har du börjat göra precis som Rand säger åt dig? Inte ens Ninive tycker att det är rätt. Så det tycker hon inte, mumlade Moraine. Hon ska ändå bli ACD, vad hon än vill. Varför? Därför att jag kom ihåg hur man kontrollerar Sidar. Efter en kort stund nickade Egwen. För att kunna kontrollera Sidar måste man först kapitulera inför den. Det var inte förrän hon huttrande var på väg till sitt eget tält som hon insåg att Moraine hela tiden hade talat till henne som en jämlika. Hon kanske var närmare den dag då hon kunde välja Aya än hon hade trott.